En podcast från Aftonbladet.
Ja, det är fredag och det är dags för morgonklubben med mig, Amanda Diego, Alexander Axén och Nordin Gerzic. Hur är läget, grabbar?
Det är mycket bra.
Ja, det är det verkligen. Fint vakna på morgonen, in och jobba. Det är bra, faktiskt.
Vi slängde på oss ett par tröjor här precis innan sändningen drog igång. Berätta varför.
Ja, match är fredag för Barncancerfonden samlar in pengar. Så ett initiativ som jag kommer egentligen inte ihåg när den uppstod eller när de kom på att det skulle vara så. Men det har varit där i några år och det är fler och fler som följer efter. Så varför inte vi kör på? Så att folk vet att man ska swisha in pengar till Barncancerfonden.
Mm, fint initiativ. Mm. Vad har hänt i veckan då?
Ja, det händer någonting hela tiden, så kan man säga. Jag är ju lite på brittiska öarna och kollar över lite hur det har gått där borta. Och det ser mörkt ut. Men många lag som gick upp som var roliga till exempel tycker jag. Men sen i Allsvenskan, jag tycker det är så jobbigt att det börjar ta slut nu faktiskt. Jag har inte gått igång i VM-bubblan än, utan jag fortfarande tycker att det är jobbigt att det är en omgång bara kvar.
Men har du lugnat ner dig nu lite eller ska du fortfarande sluta jobba med?
Nej, men utvärderingen kommer ju. Men jag kan säga att det gjorde ingenting att halvan. Jag är jätteglad för deras skull, så kan man säga. Så det har blivit lite bättre.
Mm. Och du har inte grillat något i veckan då? Nej. Har du hört det, Norden? Han har aldrig grillat. Sjukaste.
Jo, men det har jag väl vetat.
Har du vetat
det? Ja, det har jag vetat.
Han vet alldeles för mycket om mig.
Ja, det har jag vetat. Det är inte så att när han är ensam med barnen, eller när han har varit ensam med barnen, det är inte så att det inte blir närmast pizzeria under hans. Det har jag vet jag faktiskt.
Men du känns som en brassa vid grillen grej.
Jag har den auran kanske. Ah. Men jo, det grillar gör jag. Ah. Det gör jag faktiskt. Det tycker jag är roligt. Och sen nu när jag små barn så har jag blivit tillsagd att jag måste laga mat, för annars hade det blivit närmast pizzeria för mig också. men jag kör på med grill faktiskt.
Hur har din vecka varit annars då?
Intensiv. Jag var på semester i Grekland innan jag kom hem i söndags, och sen var det Göteborg direkt, och så var det bollklubben tisdag, och så fick jag en ledig dag onsdag, och så var det bollklubben igår, här idag, Malmö imorgon, så det händer grejer.
Mm, det är mycket klubbar. Mm, ja. En omgång kvar då innan VM-uppehållet, hur känner ni kring det? Är det trist eller är det skönt med lite allsvensk paus?
Jag tycker bara trist. Mm. Jag gillar inte, det går för fort. Redan en tredjedel av allsvenskan är redan spelad och vi står fortfarande ibland och fryser lite. Jag gillar inte det här riktigt. Så att nej, det går för fort, Amanda. Det är alldeles för fort. Det är jobbigt.
Mm. Nej, för jag tycker det är ganska skönt. Ah. Jag gillar att vara ledig. Ah. Och nu framförallt nu när det börjar vara lite varmare, lite sol, då vill jag vara lite ledig. Det hade varit en annan sak om det hade varit en höst. Då hade jag inte. Jag ogillar ju de här landslagspauserna som är. De tycker jag är jobbiga mentalt till och med. Men nu när det är lite finare väder så kan jag tycka om att det är skönt faktiskt. Eller kan jag tycka att det är skönt att få lite ledigt.
Mm. Vilken stora grej då, sparkningen av Ramirez, krisen i Malmö. Vad är din take på det hela?
Att vi har pratat lite med Jimmy, deras vd, och han säger att det inte är kris, men det är klart att det är kris. Men så här, att de sparkar honom, någonstans så tycker jag att det är så här, jag ska inte, sorgligt, men ish. Jag gillar inte när allsvenska klubbar går bort sig, för det kostar bara en massa pengar och det kommer ta lite längre tid för Malmö att bli bättre, att man ändå slösat. När kom han? I december någon gång, om inte jag minns fel. Så slösat 5-6 månader på en tränare som inte har tagit dem framåt. Men sen att det är rätt att sparka honom, det tycker jag. Även om det blir kaosaktigt utåt, så om någonting är dåligt så måste det få ett stopp. Och det tycker jag är rätt gjort av dem faktiskt.
Kollar du på CV:t så var det han eller Malmö som skulle avbryta tidigare. Det visste man ju om. Han har ju knappt varit ett år någonstans. Och jag sa innan att jag är försiktigt optimistisk för att se vad det här blir. Men det stod ju i alla kort egentligen att det skulle bli knas. Antingen skulle han sluta eller att de skulle sparka. finns ingenting som har varit bra med den här tränaren in, tycker jag. De har inte gått framåt, de har ingen identitet, de har ingenting egentligen. Så för mig är det ju att sluta krångla nu och gå på ett safe-kort. Och jag känner ju Jimmy Tillin, att gå all in på honom hade varit det absolut bästa. För att för mig, Malmö ska vara ett aggressivt, hårt jobbande lag som sätter tryck på, liksom på andra laget och mosar. När Rydström kom in, då var det lite på session fotboll och man skulle anfalla kontrollerat. Jag tycker Malmö har gått bort sig där. Det är inget fel på det. Att de vann två guld och ett cupguld och förlorade en final. Så det är inte att Rydström gjorde dåligt jobb. Men det är inte Malmö DNA. Och det är sånt här jag tycker att man slarvar för mycket med i svensk fotboll. Man tar en bra tränare bara, men man vet inte riktigt vad man själv står för. Liksom. Och nu har man gjort bort sig där. Men går de på Tillin så tror jag att det kan bli riktigt bra faktiskt.
Håller du med om att Tillin skulle vara ett bra namn för Malmö?
Jag tänker att det är ett bra namn, absolut. Det finns fler bra namn. Men jag är lite emot Axén i det här. När han pratar om Malmö DNA, så jag vet inte vad Malmös DNA är.
Mm. Inte längre nu.
Nej, men jag tror inte att de har vetat det någon gång egentligen. Det enda de har pratat om att det sitter i väggen att vinna. Och då är det för mig, vad är det för DNA?
Jo, fast du har ju mött Malmö. Du vet ju hur det har varit när vi har varit där.
Men det är ju bara för att de har haft mycket, mycket bättre spelare än vad vi har haft.
Jo, men du har ändå känt att det är jobbigt. De kommer och kommer. Så har det inte varit på sista åren.
Nej, så är det väl också kanske. Men i det hela är ju att Malmö har varit bättre än alla andra. Det är på grund av att de har haft bättre spelare än alla andra, skulle jag säga. Men nu när andra klubbar har börjat jobba mer rätt, börjat få en starkare ekonomi, börjat scouta och spela på ett mycket bättre sätt och börjat få in dem i ett system som de vet vad de är ute efter. Det känns som att Malmö bara har gått på att spela, ah, den här är bra, han är bra, och det har räckt innan. Men nu när det finns flertalet andra klubbar som börjar jobba mer systematiskt och mer värva spelare utifrån hur de vill använda dem i deras system, så har Malmö fått problem. Och det är därför de har kommit efter lite. Sen är det ju så här, många pratar om att Malmö era är slut. Nej, det är det inte. Det här är, de har ekonomin för det. Enda de behöver göra är sätta sig ner och bygga en plan, en idé hur de vill spela fotboll, vad de vill ha för kultur inne där i ledarstadion runt deras träningar. Och därifrån värva en tränare, skulle jag säga. Och vem det namnet blir spelar ingen roll så länge det är rätt tränare. Så att det är där jag skulle säga.
Men profilen på den tränaren då? Vad tycker du skulle vara viktigast? Är det liksom någon som kan motivera nu när det går tufft mentalt, eller finns det andra grejer som är ännu viktigare?
Det här är också en grej. Idag behöver du allt.
Mm.
Det räcker inte att motivera. Du måste ha fotbollsmässiga. Eller så har du det där med din assisterande. Någonstans ledarskap kanske är det absolut viktigaste. För det är fortfarande människor vi håller på med. Men det räcker inte där heller längre. För att dagens spelare kräver så mycket mer. De vill ha video hela tiden. De vill veta exakt vad de ska göra hela tiden. Så att jag skulle säga att de måste täcka ett helhetsgrepp i det. Och jag ofta brukar huvudtränare värva assisterande tränare. Och jag tycker inte om det. Utan det blir mycket bättre om du värvar en tränare som får ta med sig en eller två av sina egna, där det går mycket snabbare att implementera saker in i deras verksamhet i form av, de behöver bara kolla på varandra så vet de vad man ska göra och inte göra. Det tycker jag egentligen att Sverige behöver gå mer mot, så att du har en egen assisterande i klubben som ser till att klubbens värderingar efterföljs och spelidén och allt där efterföljs. Men att en huvudtränare ska ta med sig ett par assisterande och sen därefter ska deras kontrakt bygga på huvudtränarens kontrakt, i form av huvudtränaren får sparken, då får assisterande också sparken men har bara 3 månadslöner. Kontra huvudtränaren ofta har betalt under en längre period. Liksom. Så jag tycker att svenska klubbar borde jobba mer så.
Håller du med?
Ja, vi är dåliga där. Alltså, och det är mycket att styrelserna inte riktigt hänger med. För det är där jag tycker bromsar svensk fotboll faktiskt. De går som sagt bara på bra namn som de tycker är bra för tillfället. Går det inte bra så ska de bort på en gång och sådär. Långsiktighet är framgångsfaktor, det säger vi alltid. Det finns inte i fotboll, verkar som. Och framförallt att man ger upp för tidigt och för snabbt ofta. Och det är för att de själva har gjort ett dåligt jobb. Ju. Och ändå ska liksom de andra få ryka då runt omkring. Men de ska bara jobba på. Malmö har ju varit bäst i klassen på att ha haft lång tid med samma ordförande, vd och liksom Daniel Andersson, sportchef i allting. Sen har ju de sparkat tränare till höger och vänster, även om de har vunnit eller inte. För att de har haft sin trygghet i kontoret. på många ställen så funkar det inte så, utan det kommer en ny ordförande, så ska, när den inte hinner leverera så ska den bort till nästa och sådär. Vi borde liksom välja en ordförande på 4 år som får berätta vad man ska göra i 4 år med föreningen för att man ska kunna göra någonting, för annars blir det komma in, släcka bränder, man hinner inte göra det nya, vilket gör att man inte aldrig får det här flytet, och så ska man byta igen helt plötsligt och så. Så att vi ligger långt efter på att bygga förening och bygga klubb, och framförallt ta reda på vilket DNA har vi, för att jag märker alldeles för mycket hur det går till höger och vänster och fram och tillbaks beroende på vilken tränare som kommer in, och det är ju, det är sorgligt faktiskt.
Nu kommer ju Filip Berglund in lite tidigare än vad det var tänkt från början. Först och främst, vad tycker ni om det, att han får komma tidigare från Bayern?
Ja, men det var ju bara en tidsfråga. Det där var ju, det var aldrig hållbart att han skulle vara i Hammarby under 3 månader som uppsägningen var. Så det där var bara en, tror jag, en förhandlingssak från Hammarbys sida, och ville ha ut lite kulor från Malmö. Men det är bra skött av de båda, för jag tror för Filip Berglunds skull, för han var ju satt i kläm där på något vänster och skulle inte vara på Årsta när A-laget var där och fick inte. Så det blir jättebra för båda.
Men den här överenskommelsen då med Hjelmberg som han berättade om här igår, att han får inte gå på spelare som de tillsammans har varit i en process med. Alltså det är ju lite luddigt, eller hur ser ni det? Är det folk de har besökt, eller är det folk de bara har liksom lyft, ringt, pratat om? Det kan ju vara ganska många namn ju som har cirkulerat, eller?
Ja, exakt. Och Hammarby kan ju inte ta alla heller. Nej. Så det blir också konstigt ju. Men jag kan tänka mig att de ändå vet vilka typ av spelare som det gäller då. Men det kan inte gälla 50 eller 100, man, det fattar ju vem som helst, för så stor är inte det här bordet utav alla delikatesser, utan de får ju helt enkelt välja 5-7 stycken som de har, liksom, är ute efter då, båda två, så får man se därifrån då. Men det finns tillräckligt mycket bra spelare där ute för att man ska kunna fixa det ändå.
Ja, sen är det ju precis som Axén säger, jag tror att det är de här spelarna som de är i lite mer skarpt läge med, borde vara i alla fall. Det kan ju inte vara att vi har pratat med han, eller vi har kollat upp det här, eller då är det nog 50-talet spelare som inte är. Sen tror jag i det hela är det ju också att det är där de har kollat på en mer Hammarby-spelare. Malmö tror jag kollar på en annan typ av spelare.
Borde göra,
ja, precis. Jag tror mer Hammarby är mer att de inte kommer ersätta de här stommespelarna, och det är där Malmö behöver. De behöver spelare som går in och höjer nivån direkt, med tanke på att Pontus är ändå borta hela året. AC vet vi inte riktigt med, det är lite skador här och där, så de behöver ju spelare som går rakt in och visar vägen nästan. Så en annan typ.
Men hur länge tror ni den här dealen gäller då? Är det bara sommarfönstret nu, eller kan Filip sno de här paxade spelarna nästa år?
Ja, det måste han ju kunna.
Ja.
Det går inte att paxa sådär.
Nej.
Så att det kan bara gälla nu, det här första fönstret. Och jag tror att liksom Hammarby kommer ju vilja förstärka, och då vill de inte ha en kamp med Malmö just om det här. För nu är det så att det blir lite prestige ju. De ville ha Filip Berglund Malmö innan, men han valde Hammarby. Då tyckte Hammarby att titta, vi har kommit långt, vi kan ta från Malmö. Nu vänder han och vill gå tillbaka till, eller gå till Malmö. Då är det en liten smäll på näsan-aktigt sådär ju. Så att det är ju en kamp mellan de där två, så det blir mycket prestige, så är det ju, och då liksom gör man allt man kan för att trycka ner så länge som möjligt, men det är ett fönster, sen går det inte längre. Och det kan ju vara så att spelaren vill gå till Malmö ändå, så att säga, och ska man då säga att vi måste säga nej för att jag har en deal med Hjelmberg, det blir också konstigt ju.
Jag tror inte, bara för att säga, jag tror inte att det var innan han gick till Bayern Malmö vill ha han, utan det var precis när han hade kommit till Hammarby. Då ville Malmö ha han, och då tror jag att Filip Berglund tackade nej, och sen återkom Malmö och så tog han det, bara för att vara korrekta här.
Men populär är han i alla fall.
Om vi säger så här, Amanda, då. Han kommer ner till Malmö nu, börjar i 1 juni, sätter sig med scoutgruppen säger, den här spelaren ska vi gå på. Och så har de redan lokaliserat en spelare. Då ska han säga då, nej, det kan inte vi ta för att...
Jag lovar Hjelmberg.
Ja, men då säger de, men vi redan tagit kontakt med honom och han vill komma till oss. Det är ett jätteproblem.
Det här jag menar, det kan bli lite luddigt ju.
Absolut.
Det kan bli lite tjafs däremellan så småningom.
Ja.
Kan det nog bli.
Men vad tror ni att han kan åstadkomma nu då? Han är populär, han kommer igen nu. Vad kan han liksom göra för klubben?
kort sikt blir ju svårt egentligen. Under lång sikt tror jag han kommer göra jättemycket bra grejer. För han har en track record som är jättebra. Om vi kollar i form av att bygga ekonomi i BP, tror jag han sålde för runt 300 miljoner på 2 år. Det tycker jag folk pratar alldeles för lite om. Mm. Vi pratar ofta om Sirius som jobbar på ett bra sätt, eller Hammarby för den delen och i det här, men BP gjorde ju också, alltså deras ekonomi är superbra efter när Kleve och Filip Berglund gick dit då från Bayern, om inte jag minns fel. Så han kommer nog kunna göra väldigt mycket bra nytta också i där ändå Malmö vill göra, vill börja bygga lite mer truppvärde kontra hur de har förut, ett annat tänk som Filip har en erfarenhet av. Så på ett lite längre sikt tror jag det kommer bli superbra.
Nordiska spelare känns ju som att han har koll på, och Malmö vill gå mot det, för att jag hör ju hur muttras där borta att de har gått fel igen på utländska spelare, så att säga, utländska, och jag vet att Daniel Andersson i förbifarten sa någon gång att vi måste börja gå mot den nordiska marknaden lite mer igen nu, för att det har man ju haft förut. Och den är ju lättare att komma in i liksom allting i och runt allsvenskan på det sättet. Så att jag tror att det kommer han vara hans huvudjobb, att ta in nordiska spelare.
Mm. Nu väntar Halmstad då för Malmö här näst. Vad tror ni om den matchen?
Ja, spännande match förhand, men det, om vi går tillbaka till kuppen så var det inte så att Halmstad inte var nära. Och,
ja, men alla såg bra ut mot Malmö. Ju.
Ja, det är i och för sig sant. Mm. I och för sig sant. Men jag har svårt att se nu med alltså tränaren bort lite mer. Du vet, även om Guillermo Molins har varit där ett tag, så tror jag ändå det blir någonting nytt. Och då energin kommer öka, tror jag. Så där tror jag, tror att Malmö kommer ta det faktiskt.
Men det är kul med Guillermo Molins kommer in lite som en färsking mot då Stuart Baxter. Som otrolig rutin. Det blir en rolig duell mellan de två. Ja,
skiljer väl 100 år i tränarerfarenhet.
Ja, exakt.
Men att jag sa ju innan att de är tur Malmö nu. För när de Västerås och Halmstad hemma hade 6 poäng, så kommer vårsäsongen ändå verka som att det var okej, och så kan man bygga därifrån. Och så hittar man ett sätt att förlora mot VSK. Men jag ser inte hur man ska kunna förlora mot Halmstad eller tappa poäng mot Halmstad. Jag gör inte det. Och gör de det, då är det problem på riktigt. Alltså, för då är det nog mer som inte liksom funkar runt om. Då kan man inte bara skylla på en tränare som inte riktigt har koll på vad man gör. Utan då är det också att gruppen inte fungerar. Jag har ju lite svårt för 3-2-målet som de gör Västerås, när Rössler pekar på den andra mittbacken så här: vad gör du typ? Alltså, då märker man att man inte är ett gäng. För att oavsett om det är så gör man inte så, tycker jag. Men här visar man liksom igen att de har släppt in så mycket mål, så nu handlar det bara om att överleva själv och visa att jag gjorde inget fel, det var han som gjorde fel och sådana saker, istället för att lösa den där uppgiften ändå. Och det är väl där jag tycker att harmonin är väl inte så där. Och jag tycker att, jag har sagt det många gånger, att jag såg inte en enda Malmö-spelare skratta under förra säsongen någon gång. Och det går inte att spela då. Har man inte kul så kan man inte spela. Spelar ingen roll hur bra du är. Har man inte kul så vinner man inga matcher. Och jag såg inte en enda skratta. Och det var bara liksom trögt och sådär. Sen tyckte jag nu att det var på väg uppåt lite. Och att de såg lite busiga ut ihop och sådär. Och det handlar inte om att bara gå runt och skratta så blir allt bra. Men man märker om det är med hjärtat, eller om det bara är någon sån här springa runt och high five med alla för att det ska vara någon jävla grej. Det här var på riktigt, och då kände jag nu är de ju på gång liksom. Men nu är de där och pekar på varandra igen, och det behövs komma in en tränare nu som får bort den där skiten och säger att nu ska vi gå ditåt, alla ska följa med dit, de som inte vill det, där är dörren. Mm. Och var så tydlig, för det är så det måste bli nu.
Mm. Någon som skrattar ännu lite mer då, det är ju Halmstad under Stuart Baxter. De verkar ha fått in ett bra flyt, och han står där och håller sina tal. Och,
du vet, det är gratis med det engelska.
Ja, det är det. Jo, jag lyssnade på en intervju med Omar Faraj där han lyfte upp just den här, det brittiska, och att han fick lite sån, vad heter de, Peaky Blinders feeling. Ja. Alltså bara det ger det här filmiska. Ja, liksom. Ja, vad säger ni om hans intervju?
Men han har ju, alltså, han har ju ändå en sån aura.
Ja.
Alltså även jag, när vi har jobbat med Halmstad, jag gjorde det där mot Elfsborg på Örjansvall. Bara när han pratar, hans aura på något sätt. jag ska vara ärlig, det fick igång mig också på något sätt. Hans närvaro är grym alltså, som tränare. Det där ger ju en boost direkt i form av hur han uttrycker sig, hur han pratar med spelarna, men också hur han för sig på något sätt. Allt är bara så lugnt runt han, fast han ändå ställer krav och vill att spelare ska visa mod och berätta det för dem på ett tydligt sätt. Jag gillar Stuart Paxton.
Han har ju fuck off pengar. Det är ju viktigt att ha det som tränare, för då blir det någonting annat. Han är vältränad. Han håller ju på med sån här taekwondo och sånt här. Fick hans son känna av på
fem gånger i veckan tränar.
Ja, och han har en pondus i det han gör och förstår det enkla, vad som behövs. Inte nu massa konstigheter i hans, utan det enkla. Sen är det så att de unga spelarna som absolut inte vet vem han är, alla googlar ju, vem är våra nya tränare? Och så kommer det bara, allt han har gjort och alla framgångar och allting. Han får mer tid och snabbare än när det kommer in en som är ungefär lika bra men har inget CV, eller 100 klubbar som han i Malmö och ingen tar riktigt på allvar. Det här blir ju liksom på riktigt, och han har ju varit i Halmstad förut ju för länge, länge sedan. Så att alla som är i och runt där vet ju vilken pondus han har och vad duktig tränare han är, och framförallt han krånglar inte till det. Han gör det väldigt enkelt, och jag är imponerad över sådana. Det är bara i Sverige som man är egentligen åldersrasist ju. För att en gammal tränare i Italien och sådana saker, det betyder att det är klass. Han har varit med om mycket, han är erfaren och sånt. I Sverige då ska det vara 20-åringar, för det är skitfränt liksom. Så att de tänker ju annorlunda, och här ser vi vad det här betyder när en sån här kommer in. Därför att man ska inte underskatta hans erfarenhet alltså. Men sen har han ju gratis med språket också, såklart ju.
Det där är en jättebra spaning där han ser med nu kan på åldersrasismen och så. Men i Sverige så var, om vi kollar i förra året när Allsvenskan startade förra året, då hade Sverige lägst snittålder bland de 45 högst rankade ligorna i Europa på tränare. Sen fick ju Asterhed och Ferran Saliba sparken från Värnamo. Då kom ju han norska killen in som jag tappar namnet på. Då vet jag inte om det förändrades lite. Men Sverige hade lägst snittålder bland tränare i de 45 högst rankade ligorna i världen.
Hade han varit president i USA hade han sett som ung.
Absolut. Ja, men vill du inte ha en sån?
Jo.
Alltså det är så det är. Han har varit med om mycket. Han stressar inte upp sig. Han har rutin och sånt. För mig är det liksom, om du ska göra en hjärtoperation, vill du göra den här 20-åringen eller vill du göra den här 62-åringen?
Ja, den får inte vara gaggig dock, där drar jag min gräns. Men han är ju fit, så att...
men samtidigt så har ju den typen av, jag ber om ursäkta till alla äldre, jag kallar dem lite fotbollsdinosaurier. De har ju...
Snark.
Ja, men snark. Men, de är ju som dig. Ni vägrar ju alltså...
Ja, du går in där.
Ja, men de nya tror att de har hittat på fotboll nu.
Ja,
det de gör nu. Det har ju hänt för 30-40 år sedan i fotbollen. Men de tror att det är nytt nu.
Ja.
Så det är det som är problemet. Att de tror att man och det är kontrapress och det hittar. Det har aldrig funnits förr. Nej. Det är helt nytt där. Men det har ju funnits så länge som helst för länge sedan ju. Alla körde man-man. Det är därför det har varit ett tjafs i svensk fotboll för första gången, som jag tycker att det har varit en bra diskussion, är ju att Lars Laban vill ha man-man, tyskt inspirerat, 3-5-2, gnugga som bara den, kommer in två unga engelsmän och säger, man kan spela så här, zonförsvar heter det då, nu heter det positionsförsvar, och det har varit ett bråk i svensk fotboll, hur ska man spela, vilket är rätt och allt sånt här. Och när första, jag har ju hört Tom Prahl, som man tror är liksom i sitt blod där 4-4-2, var ju tysk influerad så det bara dånade om det, men åker och tittar på en Malmö-träning och har berättat att han är helt i chock när han ser en överlapp som han aldrig har sett i hela sitt liv, för att det var ju en ytter och sen fick ju han köra. Nu håller han i och så kommer en ytterback. Han var helt så här, kan man göra så där? Vad är det här för någonting? Så de här nya, de tror ju att de uppfann fotbollen nu igen. Jag är så trött på det där gagget. Och Nordic får tro att det är helt nytt nu och det är helt andra grejer. Men det är ju faktiskt inte så.
Men det kändes som du svängde. Först var du för hög ålder, men nu säger du dinosaurie.
Nej.
Dinosaurie är bra.
Jag har absolut inte svängt, utan jag pratade om Stuart Baxter som person. Jag vet för lite fortfarande om hur han vill spela fotboll och det här. Man har sett lite det här i Halmstad. Men det jag pratar om i dinosaurie, återigen, ursäkta, men det är, de är inte benägna att ta in det nya. Även om Axén försöker säga att fotbollen spelade så här förr. Och, men det är så mycket små detaljer som inte användes förr. Som den nya skolan av tränare använder sig mycket mer av. Och det är väl lite där jag pratar om. Det här var ju ett perfekt exempel faktiskt. Det som Axel tog upp. Han är också av den dinosaurierna.
Ja, men kan jag säga så här, försvarsspel tycker de inte är kul. Och fasta situationer är inte kul. Och det märks ju.
Mm. Inte alla. Nu drar du, nu är det.
Men du återigen, säger dinosaurier till alla.
Och nej, nu är det ju också. Du drar alla.
Tycker att det var ett bra försvarsspel i svensk fotboll de sista 5-7 åren?
Ja, i många lag, ja.
Ja, men nu pratar vi om en helhet här nu.
Nej, men
nu om du åker ner på valfritt gärde, var som helst, med ungdomar, flickor, division 4,
nej, det kan
allting.
Det kan jag hålla med om, men det är också där vi pratar om i den ungdomsfotbollen är ju egentligen en helt annan diskussion. Där är ju många tränare som vill framhäva sig själva hela tiden och inte tänka
gamla?
På utveckling. Nej, de är inte gamla, de är unga. Jag skulle inte ha något emot att det var någon äldre som lärde ungdomar basic i fotboll i akademierna. Men där vi pratar om är i A-lagsfotboll idag, där det är mycket mer, du har tillgång till mycket mer grejer. Och de yngre tränarna är mycket mer mottagliga till för de nya grejerna.
Som görs i fotboll. Och ja, försvarsspel.
Men om du kollar de exempel, Rydström, Kim Hellberg och de här, de har ju fortfarande släppt in minst mål. När de har varit alltså, jo, topplag och släppt in minst mål.
Är det de vi ska gå efter?
Nej, men vi kan gå exempel om du tänker på Martin Falk som misslyckades ganska stort i Norrköping. Vi kan gå till han också i det här. Alltså, när man har varit och besökt dem och ser hur de jobbar så är de extremt, extremt noggranna med allting. Sen, ibland så blir det kanske lite för mycket av det här video och låsa in sig i ett rum att de inte har det här personliga. Det kan jag sakna med den yngre generationen.
Det kommer
men
att lyssna erfarenhet.
Ja, men exakt. Men det kan jag sakna av den yngre generationen att de bara tror att allt baseras på fotboll. Inte alla, men det finns några som bara låser in sig och börjar knappa på datorn, se omträningen, skicka ut klipp till spelare och säga, men och glömt det här, hur mår du? Hur är det hemma? Hur går det i skolan? Eller vad det nu än är. Som de äldre gardet är mycket bättre på. Så en kombination av det hade varit kanon.
Mm. Men låt säga att det går bra för Stuttbacks det här nu då. Kommer man liksom heltidsanställa han då? För nu var det, först var det ju snack om bara en kortare period. Men jag menar, skulle han vinna mot Malmö här nu och gå på VM-uppehåll, kan man anställa en 72-åring då?
Om, alltså, så här, går det bra eller går det inte bra? Nu kommer många säga att jag är naiv. Jag är inte så där jätte... Okej, vinner han fotbollsmatcher eller vinner han inte fotbollsmatcher? Det kommer jag Axén gnälla på mig nu. Men jag är mycket mer intresserad av, gör vi rätt saker i vardagen? Kommer Halmstad bli bättre över tid med Stuart Baxter? Utvecklar han spelarna tillräckligt mycket i vardagen på träning? Är kulturen så som vi vill ha det i Halmstad BK? Då tycker jag, oavsett resultat, att han ska få fortsätta. För till slut kommer det komma resultat. Eller kontra att ingenting är bra med att vinna matcher på grund av att vi har... Det finns faktiskt även om folk säger att det inte finns tur i fotboll, så finns det tur i fotboll. Eller tur, men det finns medstuds och inte medstuds. Och där kanske man ska vänta lite med. Men hur det har sett ut nu, att spelarna tycker att det är roligare och sådär, så jag skulle inte ha något emot det.
Vad tycker du?
Vill han så ska han få vara kvar, tycker jag. För det blir för hattigt annars. Och stackars Johan som redan var sparkad i höstas egentligen, men sen drog ju en tränare sig ur. Det visste man ju att han skulle få gå. Det var ju bara en tidsfråga. Det spelade ingenting i rad. De väntade ju bara till det skulle bli tillräckligt dåligt. Så det var ju helt ohållbart för honom. Att han orkar kämpa ska jag ändå hylla honom för. Vi hade delat med nycklarna för länge sedan när man hade hört det där. Men att det går inte att bara byta tränare hela tiden och tro att det kan bli bra. Den här effekten då som vi kallar för Baxter-effekten. Nu några matcher och så ska man byta och hoppas på det igen. Det går inte. Till slut tröttnar ju spelarna. Så att jag tror att så tidigt som möjligt ska man gå ut och säga att antingen är han kvar eller också inte. Istället för att vi får se hur det går med resultat. För det håller jag med om. Och det går inte. Utan ju tidigare man säger på om han är kvar nu, desto bättre kommer det bli. För då vet alla det. Det är många gånger som det har varit så där. Sparkar en tränare, ingen ny är på väg in. Man säger att det ska komma in en. Alla spelare sitter och tittar på dörren. När kommer den nya tränaren? Så den som står där och försöker bygga någonting. Alla lyssnar inte ens en gång för de vet att du ska ändå inte vara här. När kommer den? Och så, det är bättre att man är tydlig. Boom, nu är det här som gäller och nu kör vi. Det kommer vara viktigt för Halmstad-spelarna och viktigt för Halmstad. Och en trovärdighet i det, tycker jag. Så vill han så tycker jag att man ska förlänga med honom.
Mm. Ska vi flytta fokus till Hammarby och ifrågasätta Kalle Karlsson? Vad säger du om den liksom kritik som han får nu?
Ja, kritiken, jag tror att den är mycket baserad på hur det såg ut förra året. Rent av hur när Kim Hellberg och hans radarpartner David Cellini var där, så ser det ju annorlunda ut. Och sen förväntningarna på Kalle Karlsson, det fanns bara guld i det här. Och det är väl egentligen där, tror jag, att pöben runt om kritiserar, för det ser inte lika bra ut, och så är det. Och samtidigt som att han har fått allsvenskans dyraste övergång någonsin, om jag kommer...
Inte någonsin kanske.
Är det inte det? Från allsvensk klubb till en annan?
Ja, kanske så.
Jag tror att det är det. Och så blir det så här, okej, nu kör vi liksom. Och nu, men det hackar. Det gör det. För att han var anställd på premisserna att fortsätta på det sättet som Hammarby har sett ut de senaste 2 åren. Hammarby har ju hittat en identitet som de vill behålla i form av hur det ser ut, deras spelstil liksom. Och Kalle blev anställd och fortsätta det, fast det är ett spel som han inte riktigt kan. För att han har höll på och utvecklat någonting sitt eget i VSK under 4 år. Någonstans där. Och så blir det så här, in och gör det här. Men han kan ju inte, så han är ju jätteberoende av personalen som är omkring han. För att han ska leda dem i det. Och det, jag tror inte att det funkar fullt ut. Och det är därför jag tror att Hammarby kommer byta tränare i sommar.
Var det orimliga förväntningar att tro att Kalle ska vara bara en ny Kim?
Nej, men vi är där igen. De vill ju säga att de inte är personalberoende i Hammarby, vilket är det största haveriet man har sagt någonsin, tycker jag. För det fattar ju vem som helst att det har betydelse. Vem
annars skulle jag och du kunna stå där.
Ja, men vem som helst är ju så. Vilken spelare som helst kan spela, det är ju inte heller rätt. Utan man måste ju ha kvalitet på de här grejerna. Men återigen, när vi pratade om styrelserna. Man tar en tränare som gillar 3-4-3, fast han ska spela 4-3-3. Det kommer bli automatiskt att man gör någonting. Och han är ju tiltare nu till 3-back liksom, rätt så mycket. Och låter då stackars Lind få springa som en wingback som inte alls kommer till på det sättet, för att han ska få till sitt sätt att spela, vilket gör att det är jättesvårt. Många historielösa Hammarby är det ju. Jag som är så här gammal har ju växt upp med att Hammarby knappt har varit allsvenskan. Nu har de under flera år legat tvåa och cupguld, och nu har de varit 2 cupfinaler, förlorade den här och så vidare, ligger tvåa och alla ska dra åt helvete och avgå och grejer. Det är liksom pinsamt för mig, alltså hur man kan vara så historielös som det ändå är, så att säga. Det finns ingen vinnarkultur i Hammarby, det finns ingen liksom plus i Hammarby som gör att man ska börja skrika om det nu när de ändå är så här bra, om jag säger så. Jag har ju pratat med en del hammarbyare som säger exakt samma som jag, som är i min ålder. Men så har det ju de som är under som tycker att vadå, kan Mjällby, kan Sirius, så är det klart att Hammarby ska, och att de ska vinna cupen. Det är klart att jag kan hålla med om det ju. Men att alla ska dra bara för att det är si eller så, kan jag tycka bli fel. Men med det sagt, så är det inte Hammarby som det var förut. För att han spelar inte 4-3-3, utan han spelar ju så att han tiltar och grejer. Och Besar har lidit av det, för att också att de inte har kommit in och hittat hans ytor, för att det är lite annorlunda gjort nu. Och att Tekka varit borta har betytt mer än vad hammarbyarna vill tro.
Ja.
För att han trädde in bollar till Besara fast det är trångt, och Besara kan vara mycket mer lugn då och vänta, istället för att han glider ut på ytor som inte är lika farliga. Så det är en helhet sådär. Men att säga att man inte är personalberoende i Hammarby, det är ju sånt bullshit.
Men och när man nu då jämför så mycket Kalle mot Kim, att han också nu dyker upp på matcher, han var på Årsta häromdagen. Hur tror ni att det påverkar? När det redan är
det? Det är inte positivt för Kalle, såklart ju. Och det är väl lite så här att när Ferguson slutade Manchester United, så alla stora tränare där ute i världen tittar åt andra hållet bara. Det här är inte aktuellt. Man kliver inte in efter en så populär tränare. Så det blev ju stackars David Moyes som fick kliva in först, och så fort han rök, då dök de upp på pärlband. Jag är här nu, jag kan finnas. Så det gäller ju med tajmingen, så är det ju. Och en väldigt omtyckt tränare som har utvecklat Hammarby spel och spelare och tagit Hammarby väldigt mycket framåt. Det är klart att han är jättepopulär. Och när han springer runt nu och liksom visar de här sakerna, det är klart att det har påverkan. Det är ingen tvekan om det. ju. Så att det är ju inget plus för Kalle, absolut inte.
Kalle säger att det är roligt att Kim kommer på besök, tror du på det?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Och jag, alltså att Kim går på Hammarbys match, det ser jag inte som några konstigheter överhuvudtaget. Men faktiskt dålig fingertoppkänsla av Kim att kliva ner på Årsta. När det är som det är runt Hammarby idag. Och då tänker jag på hur Hammarby supportrar pratar om Hammarby just nu. Så det är faktiskt, det förvånar mig lite.
Mm. Men kan han vara där och hjälpa till då? Känna att han vill bidra på något sätt, eller?
Så det är väl förmodligen så han tänker, att det är ju ändå, om man säger, hans stab som Kalle har under sig. Och han vill väl säkert hälsa på sina vänner, men det är, och sina gamla kollegor. Men jag tror att det kanske hade varit bättre att göra det utanför Årsta, faktiskt.
När jag slutade i Örebro så gick inte jag på en enda träning på flera år, tills jag gjorde ett reportage för, jag kommer inte ihåg om det var Discovery eller Fyran då. Och jag pratade väldigt lite med Nordin, som var lagkapten i ÖSK då. Därför att jag förstår att jag sätter han och alla i en konstig situation. Om jag kommer ner till träningen och så säger jag, läget, ja bra, går det bra? Ska han säga då, nej, det var roligare på din tid. Bara för att han ska göra mig glad. Eller ska han säga, vi har skitbra nu, det är jättekul, vi har jättebra träningar och allting. Då ska det liksom att jag blir ledsen typ och så. Det fanns ju ingenting som var något positivt. Heller om jag skulle ringa till Nordin och säga att fan vad dåliga ni är, ni missade här och det här. Då ska hans liksom lojalitet till laget som kapten och allting sättas på spel till, för att han säger det till mig. Och sen om jag säger, ja, Nordin tycker också att det ser dåligt ut och sådär. Så därför var det så här, avstånd. Jag gick till hockeyn väldigt mycket och pratade ledarskap och sånt istället. Det gav mig mycket mer. Och sen att jag lät Nordin och dem vara, för att de ska koncentrera sig på sitt och de ska liksom kunna säga att de tycker det är skitkul nu och jättebra och allt det där, utan att behöva tänka om hur jag reagerar på det. Så att det var jag väldigt tydlig med. Däremot var jag i chock när jag kom på första träningen och tittade på Nordin och bara så här, vad gör ni för någonting? Men det är en annan sak, och han vet ju, han känner mig, vi har känt honom i 20-25 år nu. Han vet exakt vad jag tycker är viktigt och inte viktigt och så här. Så när jag bara tittade så visste ju han, och han bara tittade ner, för att då visste jag att det är precis det här som är problemet. Men jag förstår inte riktigt varför han vill göra det, förutom att han ska få slicka i så att alla ska säga att han är så bra och allt det där. Liksom. För att det finns inget som kan ge något annat.
Men om man bara jämför nu, vi pratade om Ramirez innan, där låg ju ändå Malmö liksom i botten av tabellen. Här är ju ändå Hammarby fortfarande tvåa. Och ändå är det liksom, kan man, om man tar ett steg ut, är det överdrivet att Kalle ska få sparken, eller?
Det är så här, jag tror hela baseras på så här, om jag tror hur Hammarby tänker i det här fallet är att Hammarby har insett vad deras stora USP är. Och det är HTFF och det är de här unga afrikanerna som Micke Enberg har väldigt fina kontakter i Afrika, och han plockar in dem på ett löpande band. Och för att de ska ta de stegen och kunna komma in i Hammarbys A-lag för att senare kunna säljas vidare, så är de extremt beroende av den dagliga verksamheten. Det betyder att den måste vara i toppklass, så som den var under Kim Hellberg och hans team. Och den tror jag sjunker lite på grund av att Kalle, den stora ledaren, inte kan det fullt ut. Och det blir inte lika hög fart och sådär för de här spelarna att kunna utvecklas i. Och det är där jag tror att skon klämmer, faktiskt.
Jag håller helt med om det. Och samtidigt när jag anställer dig, om jag säger till dig, du ska skriva som Erik Niva. Så blir du så här, ja, men det kan jag göra typ. För du vill ju ha jobbet. Mm. Men kommer du göra det? Nej, du kommer ju vara Amanda-inslag i det. Såklart ju.
Ja.
För det går ju inte att göra samma som någon annan. Och det här är stora problemet är. Att när man säger saker som tränare. Jag ska spela unga. Jag ska offensiv och så här. Det gör man ju för att man ska få jobbet. Sen när man kommer till ett visst läge. Då känner man så här. Nej, jag kommer få sparken nu. Jag måste göra på mitt sätt. Och det där sa jag ju tidigt om Kalle. Att det brinner ju hans huvud. Hur han vill göra. Hur han ska göra och vad de kommer överens om. Det blir ju fullständigt haveri när han säger i ena matchen, vi slog för lite inlägg, och samma 5 meter bort så står Besarobi intervjuad och säger att vi slog alldeles för mycket inlägg. Det, bara de där sakerna gör att jag läser utifrån, de är inte överens på hur ska vi spela, på vilket sätt ska vi spela, hur ska vi göra. Samtidigt som Det är ju samma, vem vill ta Manchester City nu liksom, som inte självskadebeteende typ, för att komma efter Guardiola i allt vad han gör och hur man ska spela, och alla svenska tränare sitter hemma och läser hans böcker och hur man ska vara och hur man ska göra, att då liksom komma efter Kim och så här gör vi, det är Kims alla känslor och hur han vill spela och han tycker att det är bäst och så, han vann ingenting, men ändå är det som att han är gud i Hammarby. Kalle har inte vunnit någonting heller och var i final i cupen, som om de hade vunnit där tillhör en av de absolut största tränarna i Hammarby genom alla tider, för att de har två pokaler. Så det är väldigt hårt att slakta honom. Däremot säger jag igen, som ordförande och allting, det går inte att ta en tränare som inte är 4-3-3 för det första och inte vill alltså förstå hur man spelar, och sätta din absolut dyraste spelare att spela en roll som han inte alls passar i är ju också hål i huvudet. Samtidigt som det nästan är dåligt att de köper han, om de ska tänka honom som en inre korridorspelare när han är som bäst bred ju. Så att det är mycket saker som påverkar i det här. Så jag tycker synd om Kalle på ett sätt, för att han får ett omöjligt uppgift. Samtidigt som jag kan tycka att han borde själv ha förstått, då tar inte jag det här jobbet. För får jag inte göra som jag vill, då tar inte jag det. Men han har inte fuck-off-pengar som alla andra stortränare har, som kan vara helt lugn och säga att jag kör min grej bara. Utan han måste också ha mat på bordet och bli såklart smickrad över att Hammarby vill ha honom. Men just nu så brottas ju Hammarby sätt att spela med Kalles sätt att spela, och då blir det någonstans mitt
emellan. Man ser ju där ganska tydligt i matcherna att man ser ju att det är inslag av Kim Hellbergs Hammarby. Mm. Och så ser man i nästa skede av spelet, då kommer inslag av Kalle Karlssons VSK. Man ser det ganska tydligt, och jag vill bara förtydliga för alla, jag tycker inte att Kalle är en dålig tränare.
Nej.
Det tycker jag faktiskt inte. Snarare tvärtom. Men det är som allt annat egentligen. Det här blev bara, matcha inte. Rent utifrån hur Hammarby vill göra och vad Kalles kunskap ligger i. Det är väl egentligen att jämföra det med när man träffar en tjej. Att hon kan vara jättefin och vara jättebra på många sätt, men vi passar inte för att vi vill olika saker. Och där tror jag att man är med Kalle.
Nu möter man Häcken då borta på söndag, sista matchen innan uppehållet. Tror ni att man kommer kunna få se någon justering här, eller vad tror ni att det blir för match?
Jag tror att Hammarby kommer ju se ut som Hammarby har gjort här under våren. Det är, alltså det blir så här konstigt om man sitter och pratar om det. Så här. Det är som att jag tycker att Hammarby har varit dåliga. Det tycker jag inte.
Nej.
Jag tycker att Hammarby har sett helt okej ut. Bra i många matcher och sen lite sämre i andra matcher. Jag tror att de kommer fortsätta på samma sätt som de har gjort. De byter ganska mycket formation och lite så här, om Lind ska spela i en femback och följa sin ytterback, eller om det är Noah Persson spelar, det blir mer en fyrback. Så höll ju Kim också på med att byta formationer ganska mycket, men de hade väldigt tydliga principer vem den var som spelade och vilken formation de än hade, så såg det likadant ut. Och här tycker jag att det varierar ganska mycket. Så Hammarby kommer nog, de kommer spela på samma sätt, deras markeringsinslag och högpress och det här. Så att sen, jag tror inte den matchen har jättestor inverkan på om Kalle är kvar eller inte faktiskt.
Nej, okej.
Norden tror att han åker ändå ju.
Jag.
Jag är inne på att Hammarby fortfarande kan vinna SM-guld, absolut.
Ja, det.
Även om vi säger nu, inte även om, men det skiljer 8 poäng mellan Sirius och Hammarby.
En match mer.
Ja, exakt. Så det kan bli 11 poäng. Och sen kommer den här matchen egentligen, kan man säga då. Och det är klart att det börjar bli stress i Hammarby, så är det ju. Men utan anledning tycker jag, för att jag tycker att de spelar bra, otroligt bra fotboll och är bland de bästa, absolut. Men den här matchen blir ju lite så här, att åka till Häcken som är bra nu borta och få ett bra resultat kommer vara jätteviktigt inför uppehållet och nysatsen och sådär. Skulle man förlora mot Häcken, vilket alla lag kan göra om Häcken har vaknat på rätt sida, då kommer ju trycket vara enormt på Kalle, och då kommer inte Hammarby orka stå emot, tror jag. Så att det är en extremt, extremt viktig match för Kalle framförallt, men för Hammarby också, för att om vi nu säger att Sirius slår AIK och Hammarby förlorar, då är det 11 poäng plus en match till. Jag menar, då börjar vi prata om att det blir svårt alltså, att komma ifatt, även om Sirius säljer ett par spelare. Så att jag tror att det är en rätt så pressad och stressad situation även för Kalle nu, för att han fattar också den här grejen, vilket gör att spelare märker sånt. Alltså spelarna märker om tränaren är lite rörig, och att man vet att det finns ett yttre press. För det ser man ju på Nej, nu är det rätt mycket fokus på Kalle i Hammarby. Det var rätt mycket fokus på Malmös tränare. Det spelarna lite så här vet att ingen är på oss än så länge, utan det tränar fokus, vilket gör att det är lätt att man backar tillbaka lite och så här. När guys får mycket skador, felaktigt bortdömda mål och det ser för jävligt ut, då är det ingen som pekar på Fidde. För alla vet att Fidde är hur bra tränare som helst. Det är upp till oss nu, spelarna. Och så går de ihop istället och börjar kriga så som guys ska göra, och gör det jättebra. Så att det är lite så att spelarna känner att man kan peka lite på vi, ja, vi gör vårt bäst, men det är han där borta. Den är inte heller så jättebra när det blir så. Men så känns det just nu, att fokuset är på Kalle och inte på spelarna.
Ja, du har ju varit i den här branschen under rätt så många år. Och vi vet ju också om att spelare är sig själv närmast.
Såklart.
I alla lägen. Och det blir när det blir tryck på att det går dåligt. Då är det ganska enkelt som spelare att bara luta, ta ett steg tillbaka och bara stå som Axén säger. Med två fingrar mot tränaren. För man själv, jag ska inte säga att man måste ha det här beteendet, men för att nå långt i fotboll så behöver du hitta, jag ska inte säga undanflykter, men hitta fel hos andra hela tiden och komma bort därifrån, för det är så mycket mental press ändå.
Mm. Men så om det ser bra ut på söndag och man vinner, du tror ändå att Kalle ryker?
Ja, det är min känsla. Om jag skulle säga nej här så skulle jag ljuga för mig själv. Jag tror det, vad som än händer så tror jag att han får gå.
Mm.
Vi får inte glömma att Kim är en match ifrån att få sparken i Hammarby. Det vet alla som var insatta i och runt föreningen. Och det är mot Djurgården, och så är det en match till som de vinner. Och då
Djurgården, Sirius, AIK.
Då får han stanna, annars ryker han.
Mjällby borta när de förlorar med 3-0 eller 3-1. Ja.
Då säger ju typ styrelsen att det är över liksom. Alltså vi kan inte ha det så här, det kan inte se ut så här. Så det går väldigt fort i att det kan bli stolpe in, stolpe ut. Det är så jag menar. Helt precis pratade alla på Söder om Kim är världens bästa tränare. Fast han inte har vunnit någonting så är han ändå bäst. Men de glömmer bort den där starten. Vi har också Engelmark i Sirius första 10 nu förra året. Alla ville tjädra honom och springa naken på Uppsalas gator och kasta ägg på han. Nu är han kung. Så det går fort. Det gäller bara att ta det lite lugnt och liksom för tränarna, som jag har sagt många gånger till Nordin, ta en som har flyt. Det spelar ingen roll vilka pilar man ritar. Utan ibland är det bara stolpe in på en del tränare. Det är bara så.
Han är arg på Kim fortfarande, hör jag, på grund av det som har hänt i England. Kim, man kan prata mycket om Kim och det här som Axel har låst på med Southampton. Men han är en nivå över alla andra tränare jag har träffat. Så är det bara. I form av vad jag tycker är viktigt fotboll. Så han jobbar extremt mycket med det här, vad gör vi varje dag. Han skiter i om det vad som händer på matchen, utan han kommer till jobbet och gör jobbet varje dag, ser till så att spelarna utvecklas varje dag. Och det är för mig en syn på fotboll som jag tror på.
Oerhört spännande blir det på söndag.
Verkligen.
Ja, verkligen. Men du, vi tar och byter ämne. Ja, vi ska ta och sammanfatta våren lite, för att nu är det ju då sista omgången inför uppehållet, så då får vi göra lite bokslut. Så jag tänker att ni ska få utse lite spelare och övrigt. Om vi ska börja med vårens spelare, Nordin, vem är vårens spelare för dig?
Det blir svårt att säga något annat än Bjerkebo i det här fallet. Även om det är många i Sirius som har varit väldigt bra. Jag tycker faktiskt många i Gais också har varit väldigt bra, rent utifrån att de har tappat många viktiga spelare, men det går inte att säga något annat. Jag ser antingen Bjerkebo eller Robbie Jordan, men Bjerkebo.
Det går inte att säga något annat. Säger du något annat?
Ja, jag har sagt Zuma om inte han hade gjort det här dumma assist med utvisningen. För att det tar bort lite för mig. Jag tycker han har varit extremt viktig för Sirius. Det är inte så att de har hållit nollan varenda match, men han har betytt mycket och gjort fina mål på fastande. Det har behövts också sådär. Så jag hade haft han faktiskt som en viktigare och bättre än Bjerkebo. Men den här utvisningen gör att det förstör rätt så mycket.
Mm. Det har ju de två centrala fälten också som har gått framåt.
Absolut.
Enormt.
Absolut.
Mot hur de har sett ut innan i Melker, Hajer och Lindberg.
Vårens tränare då, om du får börja, Axén?
Det går inte att säga någon annat än Engelmark.
Jag är kluven. Nej, men nej. Jag håller med dig. Men jag kan inte ta bort där Fidde gör med guys. Det går inte. Jag trodde ju att de skulle få ett baseballträ rakt ner i Superettan med tanke på hur vilka som har gått sönder, vilka de sålde förra året. Många pratar hela tiden om Diabate och Budri, men folk glömmer inte att de sålde Harun också. Och sen nu på det här Holmén och Gustav Lundgren går bort i det här sättet. Och vi har ändå pratat om att Gais är ganska överskattat rent spelar kvalitetsmässigt. Och det tycker jag ändå fortfarande att de är. Men de ser ju varenda spelare, han får ut max av varenda en. Och det ser ut som precis som Gais har sett ut med alla andra spelare. Det spelar ingen roll att Lundgren är borta för de löser det. Eller att Holmén är borta för de löser det. Jag tycker att han har gjort det jättebra. Jag tycker att han har gjort det hittills bättre än vad han gjorde förra året. Fast de kom
trea.
Uh-huh.
Mm. Vårens flopp då?
Valfri Malmö.
Ja.
Bulgarien har inte rosa marknaden, så kan man säga.
Kribaljov.
Och springer runt och vet ingenting. Det ser ut som att han aldrig spelar fotboll i sitt liv. Vilket också är ett problem ju. För att så dålig är han ju såklart inte. Men att de har ju fått ut noll av de där nyförvärvarna. Så att valfri Malmö, säger jag.
Han, men kanske ännu större flopp är Milos Havljevic. Den unga serben som de köpte för 25 plus miljoner. Jag tror att han har spelat det jag kommer ihåg i huvudet nu, jag tror inte han spelar. Jag tror han spelade 10 minuter mot Mjällby. Det är det enda han har gjort i årets allsvenska. En spelare som de värvade tidigt förra året som ändå fått tid på sig att kunna växa in i det. Som jag sa, jag tror att han spelade typ 10 minuter mot Mjällby. Det enda han har gjort i år. Och det är för mig så mycket flopp det kan bli.
Mm. Vårens, det här är jag så trött på.
Hans regeln. Mm. Jag ska ta ett exempel. När Paul Sabran kommer fri, skjuter målet på benet, den studsar upp på hans hand. Han har ingen aning om att det tar på handen, det går så fort. Boom. Och han sätter den. Då ska det vara av, då ska inte vara mål, för att då är det hans. Om han exakt samma situation tar bollen och passar till en kompis på andra sidan, då är det godkänt. Mm. Och om en back får samma sak, skottet tar på knät, så slår upp på dens hand, då är det inte straff. Så på en situation har vi tre olika bedömningar. Sluta bara. Jag är så trött på den här hans-regeln så jag spyr alltså. Ja, men det hans, är alltid prat om hans. Alltid.
I det offensiva är ju hans får ju inte göra ett assist till ett mål eller göra ett mål. Så i det här fallet så tar den på Paulus Abrahams hand. Även om det inte är hans. Och så slår han in den i mål. Så får man inte göra. Samtidigt så är det ju också en annan. Går ju att dra det ännu värre. Är ju att om jag har händerna så här och du skjuter mig från en meter på handen och så studsar det till min lagkompis, han gör mål. Det gills inte heller. Det ska inte heller vara mål. Men den absolut. Sen är jag är mer trött på det här att vi jämför yngre och äldre spelare och att vi jämför när det handlar om scouting, data eller öga. Det är jag också extremt trött på. För folk måste förstå att allt det där hänger ihop. Du måste ha yngre spelare, du måste ha äldre. Du måste ha data, du måste ha öga. Så kan folk bara sluta och dra dem ifrån varandra. Det är jag extremt trött på.
Alltså menar du att man vill ha ett helt lag med unga? Eller?
Nej, men folk jämför hela tiden. Ja, det här är för ungt eller det här är för gammalt. Mm. Eller kolla hur de tänker, det är bara unga. Och det här. Alltså mixen av det. Eller du kan inte vinna med bara unga. Eller du kan. Mm. Folk måste förstå, sluta dra det till yttre kanterna. Utan båda är beroende av varandra. Och det är samma sak med scoutingen i form av data, video eller live. Alla tre hänger ihop.
Mm.
Så sluta prata om dem som att de är på varandras eller är varandras motsvarighet. Det hör ihop.
Utifrån våren då, det här vill jag se mer utav.
Jag är redan glad att så många lag som har identitet, spelar unga spelare, spelar äldre spelare, är offensiva, vill någonting med sin fotboll, vill någonting med sin förening. Sen räcker inte alltid till och kvaliteten är inte alltid perfekta. Men jag är nöjd med att lag börjar leta efter vilka vi ska vara, så att säga. Det är svårt att byta DNA. Jag är ju emot det. Men jag kan också se att ibland kan det behövas röjas om. Men jag sa samma i landslaget, att man går från en till längst ut där och så till slut så hamnar man någonstans i mitten. Och det är så jag känner på något sätt, att lagerna Vi kan ta AIK till exempel som är där och så ska de gå dit och sen så, men så, till slut kommer det hamna där någonstans så jag kan köpa där. Jag är lite glad att föreningar börjar tänka lite bredare än bara på ett sätt.
Mm. Där fick du nog, det här borde ni spara där klippet. Att ha Axel som har ändrat sig lite, där borde, där borde sparas in i datorn och bema.
Så han är inte glad ut.
Nej. Du, vill jag se mer av? Vad vill jag se mer av? Mm.
Aj, vilken blick du fick nu. Ja, det är obehagligt. Ja.
Det är det snällaste jag har gett han någonsin kanske.
Var det ingen ändring då, eller? Håller du inte med om?
Vadå?
Jag vet inte riktigt vad han menar, men jag har ju känt varandra 25
vill
år.
Vill du inte veta då?
Nej, men han brukar alltid prata om DNA, man ska ha sitt DNA. Ja. Nu börjar han vackla lite och börjar, det går att förändras.
Ja. Nej, men ett DNA är ju att man ska känna igen en grund. Ju. Mm. Alltså så. Mm. Mjällby, för mig, det bästa exemplet. De går till något helt nytt vad de vill göra när de har bollen och sånt. Men de glömmer inte sitt försvarsspel och sina fasta situationer. Och att liksom utveckla fast fortfarande ha kvar sitt DNA. Mm. Det tycker jag att man kan göra. Samma om man har ett system. Man kan inte spela 4-4-2, säger alla idag. Liksom. Det beror på hur man gör det och hur man förfinar det och sådana saker. Och ibland räknar man det för när man spelar försvarsspel, ibland när man spelar anfallsspel och så. Men alltså, jag menar bara att när jag går och tittar på ett lag så förväntar jag mig en sak. När jag bodde i Göteborg så heter det lirarnas lag i Ögryte. Små, korta spelare som sprang runt och var skittekniska och spela. De ser ganska mycket ut så idag med att de har den typen. Jag gillar sånt. Men man måste också ha lite bunkrare. Man måste också ha folk som löper, tacklas, vevar och håller på. Men man ska inte gå bort från sin sak. Varför håller man på Hammarby? Klacka, skit i tabellen, vi är bäst ändå. Alltså lite den känslan. I Göteborg, liksom tunga möta, nordiska spelare som bara mosar typ. Alltså den typen. Jag vill att man ska ha kvar sitt DNA men utveckla det, förfina det. Och det är där jag menar att jag tror att en del klubbar är på rätt spår. Medan andra är fullständigt ute och kör och är rakt på väg mot diket. Alltså.
Mm. Nu fick du lite betänketid där. Vad vill du se mer av det?
Få mer satsning på egna akademier. Se fler spelare från egna leden komma upp.
Och då säger jag att för att det ska bli bra eller att det ska bli fakta av det, då måste vi vara 18 lag minst i Allsvenskan. Och det där har jag slagits för jättemycket. Måste till 18 lag i Allsvenskan för att då kommer de här unga spelarna i de här olika akademierna kunna spela Allsvenskan för att man kan låna ut eller att man inte riktigt får spela det laget och kan man ändå spela Allsvenskan. När det bara är 16, då kommer inte det gå för att då kommer folk köpa utländska spelare, fightas för att hänga kvar. Men på 18, då har du större chans att du kan klarar kvar med unga egna spelare och sånt än vad du har annars. Så att 18 lag så fort som möjligt.
Jag har inte funderat på det här så mycket, men bara rent spontant tanke, tror du inte det skulle kunna ske samma sak om du gick ner till 12? Alltså att du går ner till 12 allsvenska lag och så gör du superettan ännu mer slagkraftig. Förstår du hur
jag... Ja, exakt. Nej, det där tror jag inte ett skit på. Jag fattar hur du tänker, men det här som Danmark när de kört 3 gånger mot varandra och så här, det bara lägg ner där bara. För att prata med Peter Wettergren om det för 100 år sedan, han var i Elfsborg och tyckte de att de skulle vara 12 lag och det skulle vara så fränt om att IFK Göteborg 3 gånger och sånt. Alltså det blir som derbygrupperna i hockey. Det dog ut. Det var inte ens följt. Det var inte ens följt.
Du har nog en poäng i det.
Och bredd gör spets. Det är så det är. Och det är många lag i, om vi tittar i Superettan just så här, Örebro, Helsingborg, ja, du fattar. Det är många stora lag som liksom skulle kunna komma upp dit och inte göra bort sig där. Bara de får komma upp så att säga. Och det är inte att man bara ska ge plats, men att det finns kapacitet. Och då säger många så här, jo men det blir för dålig kvalitet, det blir för stora siffror och sådär typ. Det är väldigt sällan det blir stora siffror ändå skulle jag säga. Och jag tror ändå så här, för svensk fotbolls skull så behöver vi bli 18.
Mm. Vi ska ta och börja runda, men innan vi gör det, vad ser ni fram emot det helgen? Nu blir det ju sista omgången här, du måste kolla alla matcher va? Suga
det gör jag
åt
jämt,
dig.
Det gör jag jämt, ja. så det är ingen skillnad. Men jag kommer åka från Örebro till Göteborg och göra Häcken-Hammarby som jag ser så mycket framåt. För det är så bra fotbollslag de där två, så mycket bra spelare och en del spelare vi inte kommer få se när uppehållet är färdigt sen heller. Så att jag har fått en drömmatch att jobba på faktiskt.
Mm. Vad ser du fram emot?
Jag ska jobba Malmö-Halmstad. Så skulle jag haft Mjällby-Djurgården. Men den blev inställd.
Mm.
Eller inställd, uppskjuten kanske. Mm. Förflyttad. Så alltså, det här kanske låter tråkigt, men jag är verkligen så att jag ser fram emot varenda match, varje omgång. Alla matcher har någonting jämnt i allsvenskan. Och resultat på förhand är alltid osäkert. Egentligen, i stort sett vilken match du än kollar på, så är resultatet är ju inte som det kan vara i Premier League ibland, eller La Liga, eller Serie A. Att du vet om, de här lagen har ingen chans mot det andra laget. Och så är det ju aldrig i allsvenskan.
Mm. Börjar redan ikväll.
Det börjar redan ikväll.
Du har blivit Elfsborg ikväll.
Ja. Mm. Derby del Andreasson.
Härligt, härligt.
Ja, där är ju sonen och farsan. Ja.
Tack för en trevlig morgon nu.
Tack själv, Amanda. Vad kul att träffas.
Ja, det är kul att träffas.
Det är
ju. Ja, det är kul att träffas. Det gör vi om. Morgonklubben är tillbaka på tisdag, men tills dess så har ni både matchklubben och bollklubben att njuta av. Tack för att ni har varit med oss.
Kanon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.